In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information. Wrong information.
I'm not gonna have you twisting everything I say. Twisting everything I say. So make that clear.
Mina damer och herrar, välkomna till Sillypodden. Ska det vara, mitt namn är Patrik Syk.
Kalla kårar bland lyssnarna nu. Ja. Kastas tillbaka till någon gammal tid när allting var lite sämre.
Stolar flyger, ja. Folk är vansinniga. Ja.
Men nu är det här igen. Ja. Kul att ha dig tillbaka.
Podden är tillbaka.
Ja, exakt. Ja, vi får väl se. Det blir lite Liverpool idag.
Nej, det är sant.
Ja, oj. Faktiskt.
Ja, det var det
värsta. Och det blir mycket annat också. Jag sitter här med Patrik Bränning. Jag har ju varit borta, jag befinner mig ungefär som på en öde ö nu i 6 månader. Så jag jobbar ju fortfarande med att inte kalla dig för Sjögren hela tiden. Och så Fredrik Jönsson. Du har hetat Fredrik Jönsson hela tiden.
Ja, länge.
Ja, i 35 år någonting va?
Ja, 36 till och med.
Ja, du ser. Och det finns en naturlig ände att inleda det här programmet med. Och det är ju den här Victor Nilsson Lindelöf som nu är helt klar för Manchester United. Eller hur, Fredrik?
Nej.
Du som sitter på lite information. Han är helt färdig nu.
Nej.
Han är inte det. Nej, precis. För trots vad alla, inklusive vi tror jag i bloggen egentligen har antytt, så är det ju inte färdigt än.
Nej, det kommer bli klart.
Ja, alltså det skulle förvåna mig om han inte blir klar för United innan fönstret stänger igen. Men jag tycker mest det är komiskt av alla de här turerna. När hans före detta typ lagkamrat i Västerås gick ut och sa att det var klart. Han har spelat sista matchen för Benfica. Alla slår på stora tummar. Han är klar. Vem spelade fotboll i Portugal i helgen? Jo, Victor Nilsson Lindelöf för Benfica mot Vitória Guimarães. Så han var inte klar liksom. Och sen har vi Sky Sports, vi har BBC som har gått ut. Nu har vi Mirror som är en ännu sämre källa än en gammal lagkamrat som säger att det är klart. Så det är liksom inte klart. De är inte överens och det kan aldrig vara klart förrän Victor är fysiskt.
Det börjar låta som en klubbledare.
Och skriver på.
Vad är det här för skit?
Ja, men man måste ju slå ner nävarna.
Ställde över honom liksom. 2 matcher. De förhandlar uppenbarligen. De kastar ut sina små kort nu. Att, ja, men vi rycker i Romas Manolas också. Bara för att liksom pumpa ner prislappen lite. Vi har sett att Västerås kommit överens med Benfica om att sänka vidareförsäljningsklausulen. Vilket var den sista lilla pusselbiten. Ja, det kommer bli klart.
Ja, det är jag ju överens om att det kommer bli klart. Men det är inte klart nu.
Nej. Det måste ju komma också den här surprise bid från typ Chelsea.
Exakt, när han ska förhandla sin lön sen.
Nej, förstås, Liverpool. Det är alltid Liverpool.
Och så går Mendes ut och säger någonting att de har hört av sig till Benfica och sen så går lönen upp lite grann och sen,
ja. Fast nu ska han ju upp lönen, då kan han faktiskt inte använda Liverpool. Då måste han gå till PSG som man gör om man vill upp lönen.
Ja, exakt.
Det är the go to place.
Eller Chelsea.
Ja,
PSG. Kom in i ett kinesiska klubbar.
Manchester City behöver en försvarare.
Men vad kom senast nu? Vem försöker mer få upp lönen? Alexis Sanchez. Vilket lag kom helt plötsligt upp nu som var väldigt intresserad av Alexis Sanchez? PSG. Man går till PSG.
Ja. Jonathan Skrt, han heter så på Twitter.
Kan du bokstavera det eller? Skrtbr.
Ja, jag kan, men det blir en sån tråkig podd. Han har ställt en väldigt relevant fråga här. Vad fan ska United med Victor Nilsson Lindelöf till?
Ja, vad fan ska vilken stor klubb som helst med mittback till? Alla behöver ju en mittback nu, känns som. Även United behöver ju förstärka bland mittbackarna. Sen det är klart, de värvar ju inte Sergio Ramos. Det fattar väl de också. Han kommer inte gå in och liksom föra dem till någon Champions League-titel nästa år. Men han kan ju bli nästa stora mittback. Och om vi vet någonting nu, så är det när någon får tag på nästa stora mittback, då släpper de dem aldrig. Då har man Rafael Varane på bänken i 4 år för att liksom ha han på tillväxt. Då har man Marquinhos på bänken i 3 år för att ha han på tillväxt. Så att du måste ju ta dem i tid nu, och då blir det dyrt ändå.
Ja, och dyrt blir det. Lönen som Mirror har avslöjat, som då är helt färdigförhandlad, skulle då landa på 115 000 pund i veckan, vilket jag räknade om då till 66,6 miljoner pund om året. Om vi räknar på 52 veckor.
Jag tror du skulle räkna om till gamla lir eller någonting. Så skulle det bli en. Men det är klart att han kommer tjäna pengar. Jag har ingen aning var lönen kommer hamna någonstans.
Jag sa ju precis det. 115 000 pund i veckan.
Jag kommer återkomma med vad jag tror att den hamnar på en senare podd.
Om den ligger någonstans runt där så blir han i alla fall med ganska bred marginal den näst bäst betalde svensken i världen. Och det är väl inte osannolikt att han blir det.
Nej.
Ja, vi har ju en Granqvist till exempel i Krasnodar. Men även om man går till Ryssland för att tjäna mer pengar än vad man gör i liksom, Tyskland eller Belgien eller någon annanstans, så tjänar man ändå inte Manchester United pengar.
Nej, förfallet inte om man kostar en, nästan en halv miljard att köpa. Då är det ganska lätt att förhandla till sin hyfsad lön då också genom att peka de pengarna.
Ja, och det verkar som Manchester United frigör lite på lönekontot dessutom när man har ett par spelare på väg ut. Ska vi liksom kliva över dit eller har vi något mer vi vill säga om den här förhandlingen? Västerås har pratats om att de får 40 plus miljoner någonting ungefär i affären så som den har läckt ut nu.
Det är så jävla konstigt idag. Det finns klausul i de här kontrakten och det finns en försäljningsklausul på 300 miljoner men ingenting av det följs.
Nej, försäljningsklausulen är intressant. Nej, den är väldigt intressant.
Den är på 300 men Benfica vill ha till 450. Och då skulle ju liksom Västerås ha rätt till 20% som då skulle vara 80-90. Men Västerås ska bara få 40. Så vad är det då för mening att skriva de här klausulen? Om det är en jävla klubb som följer dem.
Liksom. Nej, men precis.
Men de har ju sin taktik också, det har ju Benfica gjort förut. Att du har ju skrivit avtalen och så säger de, nej det där gäller inte så här. Jo men det gäller, aha, vad ska ni göra? Men stämma oss då. Ja. Och så är det ju en process som kommer ta liksom 3-4 år att färdigställa. Och Västerås har ju inte råd med den processen, de har verkligen inte det. Så där är Benfica jättelätt för dem att mobba bort. Manchester United har ju råd med den processen, men varför skulle de ge sig in en rätt process som tar 4 år innan de får, eventuellt får en mittback som inte kommer att spela fotboll på 4 år? Och det är klart, det förlorar ju alla på. Så att, då blir det ju så här, och det är ju ett jävla skämt. De enda som kan göra någonting åt det här är ju FIFA som skulle kunna döma ut liksom straff direkt omedelbart. Ja. Och bara, ah, men ni får inte spela europeisk fotboll, ni får poängavdrag, ni får. Ja. Då hade du gjort någonting, men ja, man landar ju alltid på FIFA, det har vi pratat om förut. Och någonstans där så försvinner ju ens hopp om mänskligheten också, att det är FIFA som ska reda ut allting.
Men de måste ju statuera ett exempel, de måste ju ta en klubb och straffa en klubb där en spelare får stryk. Frågan är ju vilken klubb det kommer bli, eller om det kommer bli någon överhuvudtaget.
Om det blir någon klubb. Ja, för nu har de ju fullt upp med att fixa galan till The Best här ikväll.
Ja, liksom
någon Desperate Housewife-kvinna ska presentera världens bästa fotbollsspelare. Så att det är mycket på FIFAs kontor just nu. De andra saker för sig.
Jag skulle vilja se Wenger presentera. Han är ju alltid så positiv till den här typen av utmärkelse.
Han har ju dessutom en Desperate Housewife-utstrålning som
får. Ja.
Nej, vi betackar oss för den typen av sexismbränning.
Tittar du på mig nu?
Nej, jag vet inte. Jag försöker.
Rider du in med din grabbhet efter din ledighet och umgåtts med barn och varit hemmaman och så ska du hävda dig igen som, som någon slags manlig figur.
Jag försöker bara hugga här. Jag är lite off my game. Vad ska
det
här
MMA-intresset du påstås ha också. Det handlar också bara om någon slags kukförlängning här. Jag tycker det är pinsamt.
Men han får någon spår typ.
Ja, han kommer redigera bort sen.
Tackar för mig, det var trevligt.
Vi skiter i Viggen och vi går vidare.
Vi skiter i Vigge. Men vi stannar ändå, för att det verkar ju som att Manchester United håller på att frigöra lite plats på lönekontot. Morgan Schneiderlin sägs vara rätt nära Everton och nu pratas det också om Memphis Depay som då utav den stora filantropen José Mourinho då har givits på mänskliga grunder tillåtelse att prata med andra klubbar, för att man kan ju liksom inte, man kan inte behandla en spelare hur som helst.
Alltså säger han det?
Det vet vi att Mourinho verkligen bryr sig. Han verkligen känner för de här spelarna i utkanten utav hans kärntrupp. Han är en fin kille på det sättet.
Han har ju inte bombat sen. Det spelar i sin trupp tidigare.
Aldrig.
Bastian Schweinsteiger står någonstans och vinkar just nu.
Ike Casillas var ju superbra. Fabregas verkade må bra i Chelsea. Och så.
Juan Mata.
Inga problem.
Nej. Men på rent mänskliga grunder så har han då låtit Memphis Depay, som ju var en viktig kugge i det här José Mourinho-lagbygget, få prata med andra klubbar. Everton ska vara en av dem. Everton skulle kunna göra en dubbelaffär här och plocka både Morgan Schneiderlin och Memphis Depay från Manchester United. Det är rätt mycket pengar tror jag, just i lönebudgeten.
Ska de slanta då? De ska inte låna.
De ska slanta, va? Eller Depay kan väl handla om lån. Schneiderlin ska ju vara en försäljning.
Jag tänker mig att de säljer, men Depay,
ja, det är en försäljning.
Ja, United måste ge han fler möjligheter, eller?
De
lånar honom och så ser hur det går och sen i så fall säljer honom i sommar.
Nej, jag tror inte de ger honom fler sportsliga möjligheter.
Ja, det beror väl på om de, hur mycket de tog på att låna ut honom med Talbo och sen plocka in honom efteråt.
Så han gör dundersuccé om de nu lånar honom, det är klart han får nya möjligheter då. Men ja, just nu ser det ju inte ut. Alltså, Mourinho sa ju också att han har dåligt samvete för att inte gett honom fler chanser. Men det känns ju också, så han har ju varit för dålig, det är ingen snack om saken.
Nej, men menar, de har ju svårt att, de får ju skohorna in Martial i den här, i den här truppen som ju ett har kostat dem mycket, mycket mer. Större investering. De har andra spelare, de har en Jesse Lingard som Mourinho har hyllat mycket, de har en Mkhitaryan som precis har kommit in i den här, alltså det är svårt att se vart Depay ska få plats. Dessutom så tror jag att Manchester United vill plocka in ännu bättre spelare i de offensiva positionerna till sommaren, så jag tror att man mycket väl skulle kunna sälja Depay. Jag tror att man är sådär jätteintresserad av att ge honom så många fler sportliga chanser, vad vet jag.
Vad har den kostat? 230-40 miljoner?
Ja, något sånt.
Så Everton får betala...
Det är kaffepengar.
Ja, men vad får Everton betala? 3 miljoner för de två. 350.
Jag ska betala 20 miljoner pund för Schneiderlin bara. Så det blir mer än så. Får nu upp på 500.
Det är bara för jag tänkte att då kanske de vill låna någon av dem. För att de kanske inte vill slanta typ 450 miljoner för de två.
Nej,
de spelar inte oss mycket matcher för tillfället och ingen super.
Fick de för Stones i somras. Alltså grejen är ju så här att för Evertons del så har de ju lite kris med tanke på att Bolasi gick sönder och kommer vara borta ett år, så de behöver ju någon på den positionen.
Och Koeman har ju inte varit fantastisk sen han gick dit.
Nej, och han kan ju Depay från Holland. Alltså han känner ju den spelaren från den tiden.
Och han kan ju säkert vara bra i en lite sämre klubb med lite mer utrymme och lite mer förtroende ändå. Depay fortfarande. Man kan inte ge upp honom helt än, känner jag.
Han var jättebra i den där matchen mot det danska laget som hade gått på semester i Europa League.
Ja.
Vilket var det? Jag minns att jag har sett honom var jättebra i en match.
Var det mittgyllande?
Det var nog mittgyllande som var liksom precis off-season. Alltså det var, de hade inte spelat en match på jättelänge och var nedtränade, det var försäsong.
Han var mot PSV Eindhoven i Europaspelet också, kommer ihåg.
Ja, då kanske han var bra. Det var i Danmark i alla fall. Ja,
men,
just det.
Men sen gick han ju ner. Han gick ner rejält.
Ja, det får man säga. Han hade en stor fin hatt.
Ja.
En stor fin hatt hade han på sig i sociala medier. Det tar vi med oss. Det finns en spelare till som har ryktats mycket till United den här senaste dygnet. Och det är Bakayoko.
Ja.
Mm. Det är ett kul namn.
Det är ett kul namn, det är därför du tar upp honom bara, eller hur?
Nej, men det här, och det är inte bara Manchester United, det ryktas också om att Conte är intresserad av honom och gjort succé i Monaco. Han är 22, så att han är väl ingen sådär liksom talang längre, utan han ska väl vara ganska färdig då, va? Men har slagit igenom den här säsongen i första hand, som jag har förstått det. Jag har inte jättebra koll på Monaco, men man har förstått att det går väldigt bra.
För de som spelade Championship Manager typ i slutet på 90-talet, då är kanske i min ålder, så fanns det en Bakayoko där som var en jättetalang i franska ligan som man kunde köpa in för ganska mycket pengar. Men det är ju sådär en 20 år sedan. Men det är väl ungefär det jag har att säga om Bakayoko. Den är helt annan, de kanske är släkt. Vet man inte.
Min väldigt ytliga YouTube-scoutning utav den här spelaren verkar vara en ganska så här fysisk, stor, stark mittfältare.
Jag har bara sett han vid ett tillfälle, men mer än så.
Nej, precis.
Det man sett om hans agent också. Hans agent har ju varit ganska öppen med kommentarer, om man säger så. Det är han som droppat alla klubbar. Han har sagt att Manchester United är intresserad av Juventus har varit och tittat. Ett, då vet man att det aldrig är bra. Precis, då vet man att det är han som försöker pumpa ut intresset. Två, Monaco agerar säljande klubb nu. Det här är ju deras nya strategi, att de ska pumpa ut folk, liksom tjäna pengar på sina transfers. Så de är ju väldigt, väldigt sugna på att sälja honom också. Vilket också tyder på att det finns mer intresse av att sälja än att köpa kanske. Sen det som eventuellt skulle kunna tala pyttelite för Manchester United, det är ju nya Jorge Mendes-kopplingen. De jobbar uppenbarligen med honom igen, och han jobbar ju väldigt tajt med Monaco, och han hjälper Monaco allt han kan för att bli av med deras spelare. Så att han har ju kunnat skicka folk till United förut. Men ja, jag tror inte riktigt att det är så hett med Bakayoko, och då tror jag att hans agent hade legat lite lägre i sina kommentarer kanske.
Ja, eventuellt. Det är ju så bra, man först köper man allting som Mino Raiola har, sen så ska man köpa allting som Jorge Mendes har.
Då, men det är ju,
alltså, då lirar man på
det. Det är ett intressant lag, Monaco, nu för tiden. Alltså, det är ett roligt lag att titta på. Alltså, och det är mycket roligare uppbyggt idag än vad det var när ryssen var som vast. Så att de har ju ett gäng intressanta spelare.
Men de gjorde ju den svängningen då när han blev av med sina pengar i skilsmässan.
Ja, just det var helt sjukt. Du skrev det.
Världshistoriens dyraste skilsmässa.
Dyraste skilsmässan i historien.
Hur mycket pengar var det?
Det var ett antal miljarder.
22 miljarder.
Någon ö i någon grekisk liksom kuststad och diverse andra små ting som hans fru kände att här ska jag ha med mig härifrån.
Jag vet inte, alltså siffran 22 miljarder, jag vet inte om det var den totala det de ägde. Alltså jag har den siffran i huvudet, eller om det var det hon fick. Det är ju fantasipengar.
Det är fantasipengar. Och sen dess har han suttit isolerad i sin lilla lägenhet i Monaco där han liksom har som ett runt rum med massa olika tv-skärmar där han kan se både börskurserna och fotbollsmatcherna samtidigt. Har han skrytit om i ett tidningsreportage en gång.
Ja. Men Benjamin Mendy.
Det är så jag tänker mig att se ut hemma hos Kalle Karlsson.
Ja, det gör
han,
det.
Den försvarsspelaren i Monaco. Han tycker jag man ska värva. Han är riktigt, riktigt, riktigt bra.
Vem sa du?
Benjamin Mendy.
Ja.
Där, jag tror att det kommer bli en silly, kanske inte det här fönstret i sommaren, tror jag definitivt, så folk kommer börja slanta för honom.
Mm. Intressant. Vi går vidare till kanske den nyheten som har publicerats på flest håll det senaste dygnet i Silly-svängen, och det är ju Torino, att de har då nobbat Arsenals bud på 65 miljoner euro.
Är det Belotti, eller?
Ja, ja, och det ska ju då vara enligt sportchef Gianluca Petracci, och han har då menat på att det finns en klausul på 100 miljoner euro och att inte en krona mindre än så kostar. Arsenal har förnekat det här, att det ska ha hänt, och Patrik plockar ner det lite grann.
Ja, det var ju roligt det här, det sprang ju iväg som fasen, det påstås så att den här sportchefen skulle ha sagt det här, att vi har nobbat 65 miljoner euro från Arsenal. Kollar man på intervjun,
ESPN citerar honom.
Ja, alla kör rakt av liksom. Men kollar man på intervju med Sky Italia så är det ju reporten som frågar, ja men Arsenal har erbjudit 65 miljoner euro, så här, vad säger ni om det i stort sett? Och han varken bekräftar eller dementerar. Han nöjer sig med att liksom konstatera att vi vill behålla honom. Och
han har en klausul
som presidenten har skrivit in, som är väldigt viktig, som är högre än det vi har erbjudits. Det är liksom det han säger. Och den är 100 miljoner euro. Så att, om de erbjuds något
eller
inte
säger. Men han säger ändå den är högre än det vi har erbjudits.
Jo, men det kan ju vara när som helst. Det kan ju vara när som helst. Nej, att Arsenal skulle så här chansbjuda 65 miljoner euro för en Belotti i januari.
Ja, men det kan ju vara att någon som har lagt någonting i somras. Ett skambud på 300 miljoner eller någonting, och så bara står han och säger något annat ett halvår senare liksom.
Om vi tänker på hur det går för Giroud nu så.
Vi borde testa en sån här massa så här svenska silly videos och så bara länka till massa journalister utomlands och se hur de översätter det.
Eller hur? Kan man inte testa så här Google Translate också? Man skriver en text som medvetet översätts väldigt dåligt på Google Translate, så att den liksom helt tappar andemeningen. Man använder ord som har flera synonymer och sådär.
Ja.
Så,
ja. Det
är ett experiment som skulle vara värt att göra.
Absolut, det hade funkat. Det är ganska övertygad.
Ja, herregud. Det är bara att tagga in rätt bloggare på Twitter och sen så är det igång.
Ring Tancredi så är det ute sen.
Ja, herregud. Du löser det, va?
Ja, absolut.
Mm, bra. Vi stannar i Arsenal i alla fall. Özil håller ju på att förhandla nytt kontrakt. Eller gör han det? Eller är han på väg bort någonstans? Vem vet? Eller väntar han på att Wenger ska skriva på sitt kontrakt för han skriver på? Är det så det funkar? Antagligen inte. Men
han ställer massa frågor så svarar han på dem själv. Ja, går han vidare? Ja, exakt.
Nästa spelare.
Men jag tänkte faktiskt inleda med, vi har fått en fråga kring det här då. Özil har inte spelat på 3 matcher för Arsenal. Han är tydligen sjuk. Sån klassisk mörkning, slår då Alex Jörgensson fast här på Twitter. På väg bort, skriver han, utropstecken. Det var därför jag skrek. Vad tror ni? Özil? Eller håller han bara på att förhandla upp sin lön?
Nej, jag tror att han inte spelar är väldigt svårt att se att det skulle bero på något annat än att han faktiskt är sjuk. Han la ju upp någon bild nu när han var tillbaka på träningsanläggningen. Han ser alltid lite blek ut, så att han såg väl blek ut. Så jag vet inte om man ska bedöma det.
Understatement.
Jag köper att han är sjuk, det gör jag. Jag köper också att han förhandlar om ett nytt kontrakt och att han kommer använda alla knep och knåp för att förhandla upp sin lön. Det intressanta blir ju om han och Alexis Sanchez ska göra en friendscast och bara gå in tillsammans och säga att det här ska vi göra. Det hade varit intressant att se. Med tanke på hur viktiga de är, eller om de förhandlar var för sig, så att Özil först är klart och så gör Sanchez klart, men sitter en vecka senare och har mycket högre lön och så blir Özil rasande. Så det blir kul att följa det här.
Ja, det blir det absolut. Han var ju ute häromdagen och sa också att han trivs jättebra och att det är liksom... Men just, och det var där det här Arsene Wenger ryktet och att han skulle vänta in att Wenger skulle förlänga var ju egentligen bara ett citat ur
Den intervjun där han säger att det var Wenger som värvade mig hit, jag har väldigt stort förtroende, vi får se vad som händer.
Helt...
Han säger ju ingenting om att det är avhängigt om hur
det är inte helt ologiskt ändå att han vill ha garantier om vem som tränar laget nästa säsong. För säg att han förlänger och så kommer en tränare som uppenbarligen inte spelar hans typ av fotboll, då är han ju dum som har skrivit på ett nytt avtal. Så det tycker jag ändå känns logiskt.
Ja, och sen är han väl en sån, alltså, att han gick från Tyskland, var det Bremen var han spelade, va? Det var ju en nivå som var lite låg för honom då. Sen så var han i Real Madrid, och när han inte är prio så är det klart att han vill dra. Men den rollen som han har i Asien, och får han behålla den rollen så kommer han ju stanna kvar. Det är väl om Asien att plocka in en snubbe som gör att han får flytta på sig, då lär han ju vilja dra. För det var väl det som hände i Real, att han blev offrad där och kände att han var tvungen att dra liksom, för att han fick inte det han ville. Så jag håller med, han kommer ju stanna där så länge han får det han vill liksom.
Ja, just det, som du säger, det är ju verkligen rollen det handlar om. Och det är ju en roll som liksom väldigt få klubbar har idag. Vilken klubb där han får mer lön skulle han kunna få den rollen i liksom? Då får han gå till typ PSG, och det tror jag inte han gör. De hade eventuellt kunnat bygga om sitt lag för
Kina
hans
skulle han kunna gå till, vilken roll han vill med.
Absolut. Ja.
Även han, och bra betalt.
Ja.
Tillbaka till Real har ju sagt att han vill, men det känns ju rätt uteslutet. Det känns ju som Barcelona plockar in Mesut Özil, spelar den typen av fotboll. Och många andra har ju ganska mycket fartinriktade. Fotbollens utveckling har gått det hållet, och då passar inte Özil in heller. Så att,
nej, jag tror inte
det, nej, precis.
Det känns som att Ronaldo och lite andra får typ sluta. Han får komma dit när han är väldigt gammal typ. Och,
till Real, ja.
Ja, om fall. Det ska kunna funka liksom.
Jag ska vi ta Alexis Sanchez då samtidigt då? Vi var inne på PSG-ryktet så här i löneförhandlingstider. Det har ju också pratats om...
Ryktes Juventus med?
Ja.
650 miljoner och sådär.
Ja, precis. Det ryktades om Juventus.
Och
jag läste faktiskt för en liten stund sedan att Atletico Madrid också vill ha någon som ersättare för Griezmann.
Och Griezmann ska till?
Ja, han ska ju till Manchester United i sommar.
Jaha,
stänga med nu. Ja. Klart.
Klart. Nej, men är klart.
Memphis Depay. Memphis Depay, Griezmann, jag vet inte.
Men Sanchez borde ju heta. Han är ju den typen av anfallsspelare ändå. Det känns som alla är på jakt efter nu när Suarez-boomen kom. När alla såg hur det fungerar. Och Griezmann-boomen kom. Alla såg hur det fungerar. Man vill ha den typen av anfallare helt plötsligt. Lite mer rörlig djupledskål.
Jag tror att problemet också med Alexis Sanchez är att han är Arsenal-syndromet, det där klassiska ligga under med 3-0 mot Bournemouth. De kommer ändå tillbaka och får 3-3, men de ställer liksom till det så här. Och man ser Alexis Sanchez hur han är uppgiven, för att det känns som att han kräver mer av sin omgivning än vad de levererar. Så den möjligheten som skulle kunna, eller problemet som skulle kunna bli, är om inte Arsenal liksom plockar in spelare till sommaren så att han känner att möjlighet att vinna. Annars tror jag fan att han skulle kunna tänka sig att vilja dra. Inte för att han, jag vill inte måla fram som ett svin, men att han liksom har de här, han har de här förväntningarna och liksom, vad ska man säga, sätter den pressen på sin omgivning. Så han vill vinna grejer liksom. Och det är ingenting konstigt. Man ser ju när han suttit ner på huk på gräset att han ser riktigt jävla knäckt ut liksom. Mer än de andra spelarna. Så det känns som att han vill ha en finare omgivning, en bättre omgivning som kan vinna titlar än den han har.
Nu får du Arsenal-supportrarna på dig.
Det ser vi fram emot.
Ja. Men det är väl sant, eller håller du inte med mig?
Ja, det, alltså, jag vet inte hur mycket man ska göra av bilderna, men absolut, jag tycker det finns någonting i det du säger. Och jag tycker framförallt att han känns som en spelartyp som borde vara stekhet liksom. Så hans alternativ borde vara betydligt fler än Mesut Özil har.
Men sen är med tanke på att han har den rollen och han spelar så mycket som han gör och är given i Arsenal, så är han väl korkad om han drar på det sättet, om han hamnar i en klubb där, ja, typ Barcelona bakom den där trion. Det vill man ju sedan inte göra liksom. Nej, exakt. Så
precis. Men det känns ju också kanske som den enda klubben som inte skulle slanta. Det är väl Real Madrid då som också eventuellt skulle ha, men de skulle ha en plats för honom.
Det, ja, det skulle de göra. Jo, skickar Benzema. Det vill man nog snart göra.
Ja,
kan de byta med Arsenal där? Så kommer Benzema till Arsenal nu efter 848 år av rykten.
Men det är klart att en spelare utav Alexis Sanchez kvalitet hade liksom varit intressant för alla klubbar i världen, om det fanns ett intresse
utom
för
Barcelona.
Honom utom Barcelona, för att de har sin trio där fram.
Men så länge han är där i den klubben så känns det ju faktiskt som att Arsenal har en riktigt ärlig chans att ta
titeln. Alltså de behöver ju honom för att vara alltså, sin egen självbild trogen. Ja. Att man är ett topplag och att man är med och utmanar om saker, så behöver de ju Alexis Sanchez.
Ja.
Så att det är ju liksom, det är ju självmord att sälja honom.
Ja.
Men frågan är då vad han själv vill.
Ja, om liksom, man inte för länge måste
och
de
sälja
honom.
Han har ju gett det här laget nu också ett par säsonger.
Ja, exakt. Så att jag menar, kommer det inte närmare en titel nu och han känner att, fan, då tror jag att han liksom vill pysa därifrån. Sen verkar det ju som att gjorde fantastiska mål han för tillfället, även om han inte firar dem så jävla bra när han gjorde den konstiga dansen. Men han, jag tycker att han är fantastisk att se emellanåt med sina mål som han gör. Jag vet att vi pratade om det här målet senast i podden när du gick emot, men alltså han är ju, jag vet inte, han är härlig på något sätt. Mm. Att han liksom kan prestera på den.
Men han är ju sen en periodare också.
Ja, jag vet,
herregud,
men det är det som är skönt på ett sätt tycker jag, för att han liksom, han gör såna helt otroliga grejer. Sen är han där nere och då är det så otroligt mycket hat på honom. Sen blir han jättehyllad och så går det upp och ner så.
Ja, men han är ju liksom antitesen till den här spelaren som du var inne på, den här Luis Suarez, när riviga, djupledslöpande, hårt arbetande, som hela tiden ställer frågor även när motståndarna har bollen. Min favorit, ni har ju pratat om det i poddarna tidigare, löpningen upp till den här klacken. Som ju är härlig. Han har ju liksom, där fick han de här 40 metrarna han behöver för att komma upp i maxfart. Jag kan identifiera mig med det där. Och sen det att han inte kan, att han kan inte bromsa in för att möta det här inlägget, utan han har ju redan nu fått det. Det finns ju den typen av muskelfiber att bromsa in där. Då får man ju ta det med klacken.
Men det är ett helt sjukt fotboll som får komma från honom. Det är så här, vad fan händer nu liksom?
Och ändå när han fått upp i maxfart Så är han ju långsammast av alla i bild.
Ja.
Men han joggar väldigt, han har en väldigt snygg hållning när han har sin maxfart.
Han kämpar.
Ja.
Det är underbart. Jag kan definitivt
En snygg fotbollsspelare.
Mm. Du
får ge. Ja, definitivt.
Simone Sassa. Det, kanske alltså en utav Premier Leagues största floppar den här säsongen, det får man väl ändå säga.
Ja, det känns inte som att han har gjort något vidare bra avtryck
i West Ham.
Det känns ju som en kompletteringsspelare till den här fina maskinen West Ham förra året. Men den här maskinen är ju bara, jag vet inte, det är ju bara skit liksom.
Det är bara skit.
Ja, men man
den
blir,
hackar
ja,
som sin
alltså Payet, det vet vi ju att det gäller att hålla honom på bra humör. Ja. Annars så blir ju inte han mycket till fotbollsspelare. Annat än på typ fasta situationer som man kan jogga fram till. Och det är väl lite det som har hänt i West Ham. Förra säsongen när allting gick liksom bra och man utmanade och det var liksom, det var kul att spela fotboll och det blåstes bubblor och det var hej då till Upton Park och så vidare.
Men nu, då kändes det som att de runt omkring typ Carroll eller Antonio gjorde det så pass jobbigt och sen så tog de plats i, med sin liksom muskelmassa och i luften, så det blev en bra grej. Nu känns det inte som att man har någonting emellan, det kan gå 70 minuter, det händer inte skit. Jag ville bara in med bollarna till Carroll.
Högt på Carroll.
Älskar Michael Antonio.
Ja, han är fin.
Det är en av de favoritspelarna i England.
Var kom han från, Nottingham Forest eller vad var det?
Ja, det var Championship i alla fall. Som ytterback. Det är liksom så här. Jag vet inte vad.
Man som drömspelare kan sätta var som helst.
Ja, men precis, ingen riktigt vet vad hans position är. Man vet bara att han kommer stånga in mål. Liksom.
Ja, måste ju kolla vad han kommer.
Men Sasa i alla fall. Han har ju varit på lån då från Juventus. Och nu verkar Valencia vara överens med Juve om en permanent övergång.
Tills Valencias sportchef sa upp sig.
Ja, det var så, eller?
Ja, så nu får vi se hur det blir med det där. Valencia en pålitlig klubb.
Ja, men det ska i alla fall vara var på gång i alla fall. Och West Ham å andra sidan ser ut att ha signat Scott Hogan från Brentford. Det är en intressant värvning. Han har ju öst in mål i Championship. Mm. 12 miljoner pund. Det kostar om man kommer från Championship.
Ja, det är väl den prissumman nu. Om man gör det hyfsat där.
Ja,
eller bra.
Exakt. Men som sagt, Sasa till Valencia verkar vara väldigt
det är
nära.
Många brastklappar där just nu med Valencia. Det var så någon journalist skrev på Twitter, han precis skrivit ett dokument om Valencia. Så jag har fått uppdatera varje dag den senaste veckan. Det går inte längre.
Antonio kom från Forest.
Gianluca Di Marzio skrev om det idag att,
då är det sant.
Att Valencia skulle vara, att det skulle vara fortfarande på bordet trots en del stök inför det. Southampton.
De mår inte bra.
De mår inte bra nu.
Vi har inte kommit till Liverpool än, har du märkt det?
Nej, det är helt sjukt.
Det kommer nu.
Jag visste att det kommer. Vi kan inte gå på Southampton utan att vi hamnar i Liverpool ändå. Det är en naturlig övergång.
Och här kan vi sitta och studsa tillbaka i en timme.
Ja, alltså, nu blir det kul att höra.
José Font lämnade ju in en transferbegäran i
början. Och då tänker du direkt att det är Liverpool?
Nej. Däremot så ryktas det nu om att Southampton, för att ersätta honom, är intresserad av att plocka in Sakho, som ju hamnat så djupt ner i frysboxen hos Jürgen Klopp att han
kan, man ju förstå.
kan känna kylaggregaten. Han har haft det jobbigt, någonting har hänt där. Ingen vet riktigt exakt vad som har hänt, men det är ju mer än att han har missat en middag liksom, så här, som gör att man hamnar så jävla i onåd. Men han har spelat med U23-laget hela säsongen och han kommer ju lämna i januari, det är ju bara så. Och Southampton ska vara intresserad då, som ersättare till José Font. Vad tror ni om det? Den är inte helt... Att Southampton börjar värva utav Liverpool, bara en sån sak.
Ja, det är stort.
Nu vänder det.
Nu vänder det.
Jag förstår att du...
Ska ni få tillbaka lite av Erik Hose? Jag älskar den där sammanräkningen.
Alltså, Liverpool kan inte ta en spänn för Sacco. Det är så här, vi vill hålla kvar honom. Ja, det vill ni va?
Så att typ 300 miljoner behöver ni betala för honom. Nej, men det är väl bara att skeppa honom. Han verkar ha gjort bort sig rejält. Jag menar, ja, när man har Jürgen Klopp som tränar, det känns ju som att man får göra något väldigt, väldigt illa då, för att han ska komma på kant, eller?
Ja, någonting märkligt är det ju. Och det känns ju som, han känns ju väldigt flaxig, Sakho, minst sagt. Mm. Så att, jag älskar framförallt den här videon när han träffar Blaise Matuidi på Paris gator, kommer sin moped och bara skriker hysteriskt. Blaise tror att det är någon helt galen fan liksom, som typ ska liksom misshandla honom och... det är Sakho som sitter och garvar filmhysteriskt.
Rätt härligt att han är oberäknelig liksom, på det sättet. Men absolut, jag kan definitivt tänka mig att han hamnar där. Det känns ju som att
känns som han får ta det han får.
Ja, och det känns ju som att det kommer bli en försäljning från Southampton också för JF. Det känns ju som att
du är JF med Fonte nu.
Ja, ja, men alltså Fonte har...
Är det Fonte eller är det Font?
Ja, man kan, som smålänning kan man säga vad som helst, man blir mobbad ändå, så det är inte samma. Vi säger Font nu och Fonte och allt möjligt. Men hur som helst, det känns ju som att i och med att Southampton går längre och längre och längre ner, de klarar liksom inte, det är inte så konstigt att de inte klarar liksom leverera när de säljer fler och fler spelare, men han har ju stannat kvar nu en lång tid och han har ju varit riktigt, riktigt bra. Mm. Och det känns ju som att han nu, han drar inte helt jämnt med managern och han vill förmodligen ut och kanske vinna.
Alla andra får ju gå ut.
Ja, du vet.
Alla andra får ju
dra.
Vill
vinna någon,
det är ett jättebehov av mittbackar runt om i världen. Han har precis vunnit ett mästerskap.
Men vad betalar man för honom?
Varit väldigt, väldigt bra. Vad betalar man för Fonte?
Ja. Hur gammal är han nu?
Han är inte ung längre.
Nej, men han är ju bra. Han är ju smart 30. Liksom. Det är ju en klok fotbollsspelare.
Ja, verkligen. Han har fyllt 30.
Jag ska googla nu.
Och det är ju en rutinerad snubbe att ha i en backlinje. Och han skulle väl ta plats i de flesta.
Kan inte jag bara medans Jönsson googlar fylla på?
Han är född 83.
Ja, oj. Han är 33 bast.
Oj. Ja. Kina.
Kina?
Han vill till Kina.
Han kliver in i någon av de här storklubbarna i England utan problem. Jag ser det.
Men det tror jag. Men
vad säger du?
Vem värvar en 32 år i José Font?
33
år. Fyller 34 i år.
Det finns många som kan göra det. Och han lär ju gå, för att han lär ju ta chansen att vinna en titel liksom, eller två. Så att det är inte säkert att det behöver bli någon dyr historia. Och Southampton kanske är schyssta också i försäljningen. Om de inte säljer till Liverpool då. Utan det blir någon annan.
Men man älskar den faktauppgiften som kommer här om året. Att om Liverpool använt alla pengar de betalat för Southamptons talanger de senaste typ 10 åren, så hade de kunnat köpa klubben Southampton. Den är ändå väldigt, väldigt fin.
Ja, men det hade varit, tänk om man går till Liverpool, så har de liksom så här Klein, Lovren, Font, liksom tre av fyra i backlinje från Southampton. Och så framför spelar Lallana och Mané och...
Kan man inte köpa också Walcott från Asien?
Ja, precis. Ja, Oxlade-Chamberlain ryktades.
Ja.
Tar hem Ricky Lambert igen.
Ja, underbart ju. Ja.
Tar hem Ricky Lambert, det är fint.
Ja, men då blir han ju,
han hör ju ändå till
Font blir inte så dyr då.
Det kan han ju inte. Nej. Men samtidigt så har han levererat in en transferbegäran då, så.
När var det han var på väg? Var det 1,5 år sedan? Eller var det 1 år sedan han var på väg? Det ryktades lite om United när han var typ 31 någonstans. Var det inte så?
Var det inte då samtidigt som Lovren lämnade och så valde de att behålla, för de kunde inte tappa båda samtidigt?
Ja, men så kan det nog vara. Då var han ju ännu, det var han väl typ 30 då kanske? Eller när gick
Lovren? Det är 2,5 år sedan.
Men nu lär ju inte United plocka honom.
Nej,
de har ju precis värvat Victor Nilsson Lindelöf som vi fick bekräftat.
Han är klar.
Chelsea plockar han som en reserv.
Nej, det måste vi släppa Font. Vi måste släppa Font.
Ja. Han har inget värde längre nu.
Nej, gå vidare.
Vad ger ni för värde på Jesse Rodriguez då?
Inte med.
Att han skulle lämna PSG efter ett halvår?
Ja, det, jag kan tänka mig att du drar upp det här för att han antagligen ska till en av dina klubbar.
Nej,
eller något annat.
Det tror jag inte.
Vilka
det är väl Roma i första hand som...
Aha, okay.
Men kan som... vi inte avsätta Patrik Kluivert nu bara som PSG-spår? Alltså på riktigt, deras sommarvärvningar. Jag tappar Zlatan Ibrahimovic. Deras sommarvärvningar är liksom Jesse Rodriguez och Hatem Ben Arfa. Det är deras stora stjärnvärvningar. Alltså vad håller de på med?
Nej, det är pissigt.
Redan då kunde man ju säga att ja, Hatem kan bli bra, men alltså det är ju 50-50 med tanke på hur han har uppfört
sig. Jag skulle ju säga att det är 20-80. Han har gått en sån klubb.
Jesse har ju bara, alltså det är ju som det klassiska. Man måste vara bra att spela i Real Madrid. Fast det är ju lätt att spela i Real Madrid. Så är du dålig i Real Madrid, då är du dålig liksom. Det är, ju, ja, är du bra i Real Madrid, det säger ju inte lika mycket. För att du har rätt bra uppbackning.
Du måste ju se snubben göra något hyfsat i någon annan klubb i Spanien innan du plockar honom.
Men så kommer han dit som en stjärnvärvning liksom. Alltså, det är
han,
lite,
han har väl den här hybrisen av att han har inte kommit hit för att sitta på bänken.
Ja, jo, precis.
Så jag menar, hjärnan är ju helt off. Och sen varvade också Ben Arfa som du var inne på, ja. Som också har en tendens att kunna ställa till det för sig själv på grund av
men nu, hans nu självning. Vänder det med Julian Draxler. Det är en given succé.
Ja, det är så sjukt,
ja. Det hade kunnat floppa så. Det kommer kunna floppa det också.
Ja, det är också 50-50, ja, eller 20-80 liksom.
Alltså han kommer till Wolfsburg och är bra en stund. Vad händer sen liksom?
Du ser jämför med Leonardo vad han gjorde med PSG liksom. Han tog dit Thiago Silva och Zlatan Ibrahimovic på liksom toppen av sina karriärer i stort sett. Och så är Patrik Kluivert, ja men han var en bra spelare en gång i tiden. Vi tar in honom som sportchef, ja, och så blir det här alltså. Ja, nu väntar jag bara på att han ska värva sin son från Ajax också, som gjorde A-lagsdebut i veckan. Så är liksom hela samlingen där.
Det kommer, ja, det kommer, absolut.
Det Paj kommer nog med.
Vi har den är inte dum.
Nej.
Och José Font.
José Font.
Tar hem Sakho igen också.
Balotelli känns ju väldigt mycket fesken nu också.
Payet,
Vi har fått en fråga på, eller jag fick en fråga på mailen från Cesar, nu hoppas, jag vet inte vad det är namnet.
Cesar Maldini.
Nej, Cesar Abkult. Han skulle vilja att vi verkligen gick in på djupet angående Real Madrid och Atletico Madrids transferförbud. Och vad det har för påverkan för transfermarknaden. Till exempel, varför fick Real bara ett fönster medan Atletico fick två fönster? Självklart kan de köpa spelare, men de får inte använda dem för transferförbudet upphör, till exempel som Barcelona gjorde med Vidal och Turan. Hur stor chans är det att Atletico säljer Griezmann till sommaren om de inte får värva en ersättare då, till exempel? Det skulle också tala för att man värvar en ersättare i det här fönstret om man inte har transferförbud. Det är först i sommaren de har transferförbud, va?
Nej, nu har de transferförbud.
De har transferförbud nu också.
Nu åt i sommaren.
Nu åt i sommaren.
Det är alla bara nu.
Yes. Eller blir han kvar ett år till just på grund av det här transferbudet, vad tror ni? Han har också en fråga om Diego Simeone köps ut ur sitt kontrakt till exempel Inter som har pratats om. Vem skulle kunna ta över Atletico utan att kunna värva något till sommaren? Det är en prekär situation att komma in. För de vill ju ha in en högprofiltränare förstås i sådana fall. Med den statusen som Simeone har jobbat upp dem till de här åren. Som ett av de riktiga storlagen i Europa. Det är klart att de ska ha in ett av de största namnen. Och de största namnen brukar ju inte vara så intresserade om det finns en rejäl skattkista. Och framförallt ett öppet fönster att handla i.
Ja, men jag tror inte Diego Simeone skulle liksom lämna Atletico i sticket så heller. Jag tror att han förkortade sitt kontrakt, men det är väl lite oklart hur länge han tänker vara kvar ändå. Men jag tror att han gör ju en säsong till, tror jag. Pratar sig om att det är Inter han spanar på i framtiden, och det känns ju inte helt stabilt där ännu. Så att han gör nog bäst i att göra ytterligare ett år i Atletico, om man säger så.
Den klubben är ju aldrig
fråga De Boer.
Ja.
Den klubben är ju aldrig stabil. Jag har också svårt att se Griezmann lämna det här fönstret eller till sommaren. Jag tror att så länge Diego Simeone blir kvar, så blir nog han också kvar. Det känns ju som så i alla fall.
Ja, han blev ju väldigt provocerad nu när han fick frågor igen om sin framtid. Och så, ni frågar aldrig Leo Messi eller Gareth Bale eller Cristiano Ronaldo vart de ska spela nästa år. Så att jag tänker inte svara på sådana frågor längre. Det tyder väl på att han är väldigt nöjd i Atletico. Det ska han väl vara också.
Ja, han har ju växt till en jättespelare där, även om han aldrig kommer bli så mycket större i kroppen. Men han har blivit riktigt, riktigt bra. Och det passar. Han har en perfekt roll. Han tjänar väl pengar som gräs och bor i Madrid liksom. Så det är väl bara att köra.
Ja, det låter ju så. Det här med transferförbuden då, vet ni varför de fick olika straff?
Nej, det jag vet om att Barca, att de inte fick sitt hävt, och att Real Madrid fick sitt hävt. Det påstås att Real samarbetade väldigt intensivt med UEFA
under utredningen.
Ja, samtidigt som Barcelona då var mer motsträviga och protesterade betydligt mer. Jag vet inte, Atletico har hört någonting att de inte var med i överklagan, men jag ska inte svära på att det var så. Men det har ju fått konspirationsteoretikerna i Spanien att gå på högvarv i alla fall. För Real är ju liksom landets, statens klubb, och de andra är ju inte det. Så att Barcelona är allt annat än nöjda, så är det ju.
Ja, det är inte helt ovanligt att de är allt annat än nöjda, Barcelona också, när det går bra för konkurrenterna. Det brukar ju gnabbas rätt mycket där nere, ja. Har ni tänkt på det?
Jo.
Jag har fått en fråga från Bernardo Santoro. Vem lyckas plocka den underbara Adebayor? Någon måste ju nappa på den här fantastiska spelaren.
Antalyaspor i Turkiet, tror jag. Jag vet inte om det var ett bättre förslag.
Kina?
Ja, Kina.
Nej, jag säger det. Rednap tar över Swansea och plockar in Adebayor. Thomas Wahlberg skriver: Southampton verkar göra ett försök på Gabbiadini, Napolis anfallare där. Tankar om det? Southampton har ju haft svårt med målskyttet.
Ja, då vet jag fan om han är rätt person. Ärligt talat, jag hade inte plockat honom. Då är det bättre att försöka få någon annan i Napoli, men de skulle väl aldrig få över Dish Mertens, men han är klart mycket hetare framför kassan än bara Gabbiadini.
Jag tror inte heller de får över. Jag tror det är liksom den anledningen till att just det är Gabbiadini, för att det
är de. Vad är Manuel Ribier? Han är rätt bra framför kassan, man kan de köpa.
Inte en podd utan att du nämner honom. Det är helt sjukt
vilka
R han har lämnat i det.
Ja, Dwight Gale mår man så bra av nu, sicken kung han är.
Han är bra, honom vi har honom över, alltid gillat.
Ja.
Obegripligt lite speltid i Crystal Palace.
Ja, under. Vi släpper det. Gå vidare.
Obegripligt mycket Alan Pardew i den här podden.
Jag har inte ens sagt hans namn.
Nej, det är sant.
Morten Gram Eriksen undrar: kommer fokus på Liverpool bli lika överdrivet nu som innan pappaledigheten? Och är Victor Nilsson Lindelöf verkligen det bästa alternativet för United? Ja och nej är väl svaren på den frågan. Det kanske han är.
Vilket är det bästa alternativet för United annars, tänker du?
Ja, det vet jag inte.
Nej. Därför tror jag att du får svara ja på den frågan.
Ja och ja då?
Ja. Okay. Jag menar, folk snackar om varann och sådär, men det känns ju helt osannolikt att de skulle kunna värva honom. Så ja.
Alltså man får ju kolla på de potentiella spelarna som finns till ett pris.
De var ju jättenära Ramos i somras.
Ja,
skulle förlänga sitt kontrakt.
Det var inte alls ett spel för att förlänga. Så att jag tycker också det. Sen är det klart att priset är lite högt, om det blir 50-500 miljoner liksom.
Men Benfica är bra på att ta betalt. Det är ju sen
skojar
gammalt.
Du väl alltså. Det är sen gammalt.
Ja, men vill de ha dem får de ju betala det liksom. Ja. Det är ju så. Då får man ju värdera sen, har vi råd? Ja, det har vi. Ska vi göra det? Ja, varför inte liksom?
Det är bara hälften av Pogba. Ja. Det är liksom inte. Det är inga pengar för dem.
Men de har ingen brinnande behov liksom att förstärka på. Alltså det är inte så att de behöver ta in en ny kille för 1 miljard i sommar. Det finns inga såna tydliga luckor på det sättet. Så att det rent räkenskapsmässigt, ja, vad fan. Det kostar det, är det värt det eventuellt?
Dan S. Dan Sandberg frågar: vad händer i Spurs? Borde man värva något? Ja, det är en bra fråga. Det har inte kommit speciellt mycket rykten. Det känns ju som att det de fortfarande behöver är ett komplement till Harry Kane, eftersom Jansen inte har fungerat. Kan man inte riktigt hävda att han har gjort.
Men de har ju en fin elva. Alltså tittar du på den elvan de ställer upp med, som de gjorde mot till exempel Chelsea, sådär, det är ju ett bra balanserat lag. Det är duktiga fotbollsspelare. Så når de sin nivå, särskilt på hemmaplan, så är det ett riktigt, riktigt bra lag. Men om Harry Kane går sönder, så blir det ju den här jävla Jansen. Och han är ju inte så vass, eller har inte varit än så länge. Så det är klart att de behöver en anfallare bredvid Kane. Men liksom vilken anfallare värvar man in till en Premier League-klubb där de som säljer alltid vill ha bra betalt för att det är en Premier League-klubb, som ska kunna nöja sig med att sitta bakom en kille som startar till 99,9% om han är frisk. Alltså det är inte...
Alltså Harry Kane liksom kanske är den mest svårpetade spelaren i hela ligan.
Ja, det är verkligen det liksom.
Det är verkligen en svår... Samtidigt så... Men då får har de ju inte den här breda truppen kanske som man behöver. Framförallt de ska spela Europa League, och de ska ändå vara med och utmana i toppen av Premier League, vilket ställer en del krav.
Har de haft en riktigt bra anfallare och kanske någon mer offensiv pjäs när de spelade Champions League till exempel, då har de inte skämt ut sig så mycket som de gjorde i den turneringen, för där var de ju inte bra, de kom inte upp i sin nivå. Så kanske åt sig skämt ut, men det, nivån var ju för låg för att vara Tottenham. Nu är ju klart bättre liksom, och det är ju på grund av att de hade skadebekymmer.
Men sätt in en, liksom, alltså en till sån typ, någon som kan spela både mittfältare och anfallare, ja, så att du ändå kan liksom rotera på fler än bara på Harry Kane. För som du säger, du kan ju inte värva en, liksom, en fullgod ersättare till Harry Kane, honom på bänken
90%
av säsongen.
Liksom.
Jesse Rodriguez.
Så det måste ju vara en målfarlig ytter, mittfältare slash anfallare som du kan använda och ge en kvart, 20 minuter lite här och där i Premier League i lunken. Liksom, men även kan var en fullgod ersättare till, eller en hyfsad ersättare i alla fall till Kane liksom.
Samtidigt har de fått igång Dele Alli nu också.
Ja, jävla.
Vad går han för pengar i sommar?
Så jag älskar att det här Real-ryktet kommer direkt. Oj, en unge, ingen spansk som presterar. Ja, då måste han bli nästa Real-värvning. Då måste han bli nästa Jonathan Woodgate. Det känns ju inte så klart längre tyvärr. Men. Nej, men det är klart det ryktet kommer. De vill ju alltid titta på den marknaden. Och skulle han gå så blir han ju svindyr. Han har väl passerat Kane i marknadsvärde snart, känns det som. Så.
Ja, det tror jag. Ja. Med den, med åldern han har och med positionen han spelar på.
735 miljoner kronor. Räcker det?
Svårt att tro.
Ja, det var fan jag också. Måste ha gått rejäl, alltså.
Nej, det kommer nog gå på mer.
Ja, jag tror inte han kommer gå dit heller, men det...
Nej, jag hoppas.
Det var en viss sportchef i Spurs också som gillar att ta betalt.
Alltså, man gråter lite när man tänker på Woodgate, Leeds, Newcastle, Real Madrid liksom.
Men man längtar lite också tills, alltså, tills Ronaldo ändå ska lägga av. För att det ska bli intressant att se hur de kommer ersätta det marknadsvärdet, om inte annat. Även när Messi lägger av, 17 agerar man då liksom.
Det, jo, men det, väldigt spännande. Sen så längtar jag ju inte till för att jag vill se dem några år till.
Ja,
det
är
något sånt sjukt jävla tomrum, alltså, de två. Men jag förstår ju, det
då har spännande. Vi bara fotboll som Justin Bieber, Neymar kvar liksom.
Så. Ja. Så underhåller han oss några år. Eller så slutar han.
Bra. Kommer Jesse Rodriguez ta över.
Ja, exakt.
Vänd hem.
Allting löser sig.
Nu kommer vi till den här delen utav programmet som många kanske har saknat.
Jaha.
Vi har nämligen fått några frågor om Liverpool. Jag har klumpat ihop dem till typ en fråga. Så att vi ska kunna lösa det här lite smidigt. Sigfrid Wittestam börjar med: kommer Liverpool handla något för att hänga med titelracet, typ Promes som har pratat om då från Ryssland? Även Albin Ölveborn har nämnt det här. Är det en ny Depay eller kan det vara Manés ersättare? Han försvinner ju till afrikanska mästerskapen. Johan Justino Eklund, han vill att vi ska prata om Emil Forsberg, ryktet till Liverpool, som vi också då har pratat om i samma termer ungefär. Det är ju en offensiv spelare till som man skulle värva då i januari för att kunna ersätta Mané först, som ska till afrikanska mästerskapen, men också stärka upp när spelarna kanske börjar bli lite slitna i slutet av säsongen här. Vad ger ni det?
Det känns inte bra om man skulle värvas in som en ersättare för Mané under afrikanska och sen så skulle de fightas. Jag ser inte att Mané skulle må sådär jättebra om han skulle sättas åt sidan under en längre period. De är ju intresserade, men det finns ju fler klubbar som vill ha Emil. Så jag tycker nästan att
jag tror egentligen inte Emil Forsberg är så spel. Däremot den här Quincy Promes.
Ja, jo.
Från CSKA Moskva.
Jag vill säga Spartak, men jag är inte säker, så måste googla det. Men de har ju inte insett liksom i början av januari att oj, Mané ska åka på afrikanska i år. Det har vi inte tänkt på. Det måste vi stärka upp truppen.
Men alltså,
det handlar inte om det. Liksom.
Nej, och när det gäller han också, RB Leipzig kommer ju, jag tror aldrig att Ralf Rangnick kommer släppa honom nu i januari. Och då skulle han i så fall gå till sommaren och då skulle Leipzig få möjlighet att bygga om sitt lag där de eventuellt har fått en Champions League-plats. Och då skulle de kunna sälja honom. Sen är inte jag säker på att det blir Liverpool. Han skulle lika väl kunna hamna i Italien, i Juventus till exempel, som det ryktas om. Jag vet inte om det är en klubb som skulle kunna passa honom bättre, men det känns väl kanske så. En Liverpool i alla fall.
Liverpool är en dum klubb att gå till, förlåt psyk, men det är inte direkt titelgaranti. Det är lite halvstökigt. Nu har du fått lite stadg under Klopp, men du har inte såklart samma uppbackning av dina lagkamrater där heller. Jag tycker att vissa delar känns som en ganska överskattad trupp med tanke på att resultaten inte blir riktigt som folk förväntar sig heller. Så att han ska nog, om man har möjlighet att gå till ett vinnande lag som man brukar säga, så känns ju det som en bättre idé såklart.
Sen är ju Klopp en bra tränare, så han skulle säkert få ut saker av honom om han skulle välja att spela honom före de som är där idag. Mm. Och det vet man ju inte heller. Gå till Liverpool.
Nej, det känns ju oerhört svårt att ta sig in i den startelvan. Alltså om alla är där och alla är friska.
Ja,
sen jag menar, vi sett Daniel Sturridge som var kanske lagets största stjärna för ett år sedan.
Ja.
Han är suttit på bänken hela den här säsongen.
Exakt. Och sen är det ju det att Emil är ute svinbra i Bundesliga. Det går liksom inte blunda för att han har varit fantastiskt, fantastiskt bra. Men då, han ska byta land liksom. Komma dit och leverera direkt. Det liksom, alltså, du har inte tiden av 3 månader i Liverpool, springa runt på kanten och liksom växa in i ligan. Det existerar ju inte. Liksom när du jagar Champions League-plats eller jagar titlar och så vidare. Därför känns det ju mer som Patrik är inne på. Gå till Juventus så du har en jävligt bra omgivning. Det är den bästa klubben i den ligan. Och allting fungerar jävligt bra. Bra balanserad trupp och lag och hela den här biten. Där skulle han liksom kunna få, tror jag, mer tid. Och i och med att de är så pass bra så skulle det också finnas utrymme för kanske lite misstag och testa lite grejer. Det känns så i alla fall.
Ja, håller med.
Behöver Liverpool värva en ersättare till Mané under den här? Alltså, har man ett akut behov, ser ni?
Tycker du det? Du som kan ditt Liverpool utan och innan.
Jag tror väl egentligen inte det. Däremot så tappar man väl lite av den spetskompetensen förstås som Mané har, men jag vet inte vart man skulle hitta en lika liksom. Grejen med Mané, som jag tror att Jürgen Klopp också såg när han värvade honom, det är att även om Mané, som ju har toppar och dalar, det har han ju alltid haft, även om han har varit lite mer jämn på en högre nivå den här säsongen, är att även om han har en dålig match så kommer han fortfarande vara snabbast på plan. Så han kommer alltid erbjuda det hotet för motståndaren. De måste alltid ta höjd i backlinjen för att Mané, de måste tjuva lite på honom för att han är så pass snabb, så de kan inte ligga så pass nära honom, för att springa ifrån dem. Så även om han är lite ovän med bollen en dag, så kommer han ändå stöka till det lite för backlinjen. Och det tror jag var därför som Klopp la in precis just den spetskompetensen, så att det fattades. Och det är svårt att hitta den någonstans, bara liksom
David Moberg Karlsson, bara slå till.
Ja, bara, alltså just den där råa snabbheten kombinerat med de andra sakerna. Det har ju inte Emil Forsberg till exempel. Han är ju inte så snabb. Nej.
Och han är en helt annan typ av spelare. Ja. Han ska göra boll hela tiden. Ja. Han ska inte ha djupet liksom. Det är nog helt annorlunda.
Och Quincy Promes har jag sett alldeles för lite, så det vet jag inte heller. Men Klopp har ju sagt också så här att köper vi en spelare i januari så är det en spelare vi hade kunnat köpa i sommar. Alltså, vi köper inte en spelare för det kortsiktiga perspektivet. Man ska komma ihåg att han har ju själv sagt att vi liksom, han är ju inte färdig med det här lagbygget. Han tittar ju mycket längre på de värvningarna han gör. Han ska ju bygga upp en trupp under ett antal år. Han har ju varit klubben i drygt ett år. Så att kortsiktigt förstår jag att många vill det.
Men för mig är Klopp så pass klok så att det känns som att han inte behöver köpa en spelare för att fylla det. Det känns som att han tar en som han har i truppen och får det att funka under de matcherna man nu skulle liksom. Jag känner så.
Han köper ju bara ett problem annars. För då är det så här, afrikanska, så många matcher är det inte om man ser ett längre perspektiv. Och sen när han är tillbaka då ska de två konkurrera och då har en för mycket. Det gör ju inte så. Det är ju ingen tanke med det.
Nej. Och tittar man på spelschemat och vart vi är i, alltså, i tiden nu, så har Liverpool en semifinal i ligacupen att spela. Det är så att man hinner få in någon till den. Nej. Så det är en viktig match. Sen har man United borta till helgen. Man hinner knappast få in en spelare till den. Och sen så är det Chelsea i slutet på månaden då, som är en jätteviktig match på Anfield. Ja, då skulle man handla en spelare och köpa och få in i lag, då skulle han liksom debutera mot ligans bästa lag ungefär, så att det är liksom det är ett orimligt scenario. Så av den anledningen så kan vi vara rätt säkra på att Liverpool inte kommer värva någon liksom ersättare till Mané.
Definitivt inte Emil
Forsberg. Skrivas om det varje dag under det här fönstret.
Så är det, och du kommer ta upp det varje dag under
det kommer jag göra. Det kommer ju vara det vi pratar om när jag kommer in på jobbet varje morgon.
Så är det. Ja, det är det du pratar om nu, jag försöker göra. Nej, vi ska inte gå in på det. Nej. Kör vi på.
Vi har fått en fråga här från Pia Karlsson. Jag vet att jag kallat honom Pia Karlsson. han hävdat i alla fall. Vid tidigare tillfällen.
Pia.
Vi kallar honom för Pia. Han är Pia för oss.
Mm. Ja.
Han säger välkommen tillbaka. Tack så mycket.
Fjäsket är ju här.
Fint.
Fråga, är någon Premier League-klubb illa ute rent ekonomiskt? Han tänker som Pompey, Leeds eller Bolton tidigare. Och det skulle jag väl säga att det är väl snarare tvärtom. Det, är ju, finns ju inga Premier League-klubbar som är illa ute ekonomiskt längre. Det tror jag är Den tiden är förbi. Ja. Det är för mycket pengar där för att man skulle kunna... Sen kan man köpa sig problem på andra sätt. Att man kan spendera ohälsosamt och sådär. Men inte så i, som till exempel Portsmouth som ju liksom höll på att få, du vet, gå om intet helt och hållet och börja om från början. Det tror jag inte ens är möjligt när du har den typen av intäkter.
Det kommer komma igen, det är jag tämligen övertygad om. Det är ganska lätt att spendera pengar när du har pengar. Alltså lönerna kommer öka, transferkostnaderna kommer öka, allt kommer öka till slut. Sen kommer de ligga på där, balansera på vippen igen. För att alla vill ju konkurrera och liksom, få ut maximalt av sina pengar. Så alla kommer lägga så mycket pengar de bara kan. Så att de kommer lägga till sista kronan. Så att jag tror nog att det kommer komma igen. Men just nu har man ju, det känns som att man väntar på att transfer... marknaden ska liksom visa vad som är det korrekta värdet på en spelare nu, för det är ingen som är riktigt säker på det. Alla går ju verkligen och fumlar, och det är konstigt egentligen att det tog så lång tid innan, alltså att Ronaldos transferrekord gällde så länge var faktiskt lite förvånande, för att det har hänt så otroligt mycket med inkomsterna.
Men det var också så extremt. Det var verkligen extremt.
Ja, absolut, men det har ändå hänt så extremt mycket mer med inkomsterna sedan dess, så att det var ändå konstigt att de inte tog det förrän nu. Så att jag tror fortfarande att man väntar på att veta vad en spelare är värd. Jag tror inte folk vet det än.
Det är väl jobbigt också för typ Swansea, Borough, Burnley,
Hull.
De här klubbarna som liksom får betala helt sjuka summor egentligen sett till vad man bör betala, för att Premier League-klubbar som Chelsea, City, United började betala extrema summor till utländska klubbar. Så någonstans där, om du har en klubb i Frankrike eller du är en klubb i Holland eller Italien eller var du är för någonstans, då förväntar du att oavsett vilken klubb som hör av sig från Premier League så ska du ha mer pengar. Och det är därför de förmodligen också får betala. Nu har jag inte, men jag vet att det var väl, var det Borough som betalade ett sjuka summor? Eller om, jag kommer inte ihåg, men det var någon av de här klubbarna som betalade för någon anfallare alldeles på tok för mycket pengar egentligen, tycker man. Liksom. Men de är ju den sitsen, och då känner man att om de då börjar pumpa ut pengar och ändå åker ur, det är väl då den smällen kommer.
Samtidigt så vet du att i slutet på säsongen så har du en tv-peng som kommer in. Jag vet inte om man kommer sist i Premier League nu med det nya tv-avtalet. Jag vet inte hur mycket man får.
Men du drabbas ju rejält. Alltså Mike, alltså Ashley gick ju så pass långt så att han lät Benitez ta över och varva som han ville, för att han vill tillbaka till Premier League, för att han vet att
han har ett år nu när fallskärmen gäller.
För att han får inte in de här pengarna. Och det ska jävligt mycket till att Ashley ska ge upp. Ja, det handlar ju om pengar. Så ger han upp det där med att han varvar och han bestämmer. Utan han låter Benitez, och så kom klubben upp, och det spännande ska bli vad han gör när klubben är i Premier League. Om han ska in och styra.
Tar han över igen?
Ja.
Jag hade en fråga här. Nu inser jag att jag har glömt skriva ut den på mitt papper, som jag tänkte vi skulle avsluta dagens diskussion med. Jag ber om ursäkt till den som har ställt den, för jag kommer inte ihåg vad namnet var.
Du ringer oss till.
Ja.
Du kommer ihåg frågan, teorin, eller?
Jag kommer ihåg frågan i alla fall.
Härligt.
Jag vill att vi ska spekulera lite vilken som vi tror är den liksom värvningsbomben som kommer under januari. Vart det blir, och den som liksom kommer lite från vänster. Ser ni någon spelare på väg? Någon spelare som saknas ett sånt här hål som behöver fyllas någonstans, där det kommer faktiskt slantas lite den här vintern?
Alltså PSG hade ju hålet, nu har de värvat Draxler, så då vet jag inte om de känner att de är klara där. Det känns ju så. De riktigt storklubbarna, Barca har inget hål, Real får inte värva.
Man tänker en klubb som Bayern München som ju inte har...
Värvar ju aldrig i januari.
Nej, och de liksom, de dunkade över Leipzig med 3-0 och det var seriefinalen. Jag tror att de känner sig ganska trygga faktiskt. Ja. Jag tror att det är en Premier League-klubb i så fall, och jag skulle kunna tänka mig att det skulle vara...
Nu kör ju Everton ändå, det får man ju ge dem.
Ja, om de plockar in de här två så är ju det...
Det är rätt stora saker då.
Det är en jätteaffär.
Men Pep skulle inte kunna värva något, eller? En offensiv pjäs till. I och med att de har haft lite... Alltså nu har de haft lite avstängning, det klarar sig hyfsat ändå. Men jag menar, skadade de på Agüero, han har Iheanacho Nacho och han har Gabriel Jesus. Vi säger att de inte riktigt... Alltså, skulle han inte kunna plocka in en offensiv?
Han har ju i och för sig spelat helt utan...
Ja, jag vet. Det är det som gör att han egentligen inte behöver...
Jag tror att han egentligen vill spela helt utan striker.
Döda den då.
Men däremot så tycker jag att Manchester City har ett behov centralt. Inte minst med tanke på att...
Kommer växa nu under vår.
Fernandinho alltid är avstängd. Fernando är inte tillräckligt bra, tycker jag. Han kan stoppa folk liksom, men han har ju inte alls fötterna för att spela Pep Guardiola fotboll. Fernandinho har det, men han har tagit så här 18 röda kort den här säsongen.
Men vem hittar du då?
Helt,
då har ju Arturo Vidal har ju ryktats till Chelsea liksom, men det har inte varit snack om City där direkt.
Nej, men skulle det snackades ju om Rakitic.
Ja,
var ju det pratades om. Men det har ju båda klubbarna förnekat att det skulle vara intressant. Dels har ju Barcelona...
Bakayoko och Monaco, vi öppnar den dörren.
Den är fin.
Vi kastar in dem där också.
Eller han varvar in Falcao, Monaco.
Också fint.
Falcao är ju igång igen.
Så att, ja, han kör nu. Han
är underbart faktiskt att han är så bra.
Det tycker man om.
Ja, det gillar man verkligen.
Mm. Jag hoppas ju där på, vi var inne på Southampton och deras målskytt och sådär. Man blev ju oerhört glad när man såg att Jay Rodriguez dök upp i målprotokollet igen. Fan, hur länge var han borta egentligen? Det känns som flera säsonger. Han var stekhet där typ 2003.
2003.
Nej, men det var, det känns som det var jättelänge sen, men det
var Newcastle vid ett tillfälle, kommer jag ihåg, och det var väl, ja, det var några år sen, och sen så han dök upp i någon Europa League match först mot Inter och gjorde något mål som blev bortdömt, och då tänkte jag det är klassiskt, han kommer tillbaka och sen så får han inte igenom sitt mål som egentligen var mål och så vidare. Men annars jag vet inte, Wayne Rooney lämnat för Kina, vi har ju pratat om han tidigare. Han väljer att ta steget och dra.
Ja, januari känns fel.
Ja, det är, jag vet.
Sen får man ju säga, alltså, om James börjar bråka i Real, då finns det faktiskt lite möjlighet att han landar någonstans. Men det, just nu känns ju inte det jättehett heller.
Isco?
Isco tror jag också stannat sommaren. Han känns för lugn. Jag tror Real gärna har kvar sin trupp som den är. Jag tror de gärna sitter på den bredden. Det krävs nog att de just gör sig hörda. Och James har ju faktiskt börjat protestera. Isco har man ju inte hört ett ord av. Det känns som hans dröm att spela i Real är större. Ja, men han är ändå sån som panikvärvning som någon toppklubb i Premier League skulle kunna.
Var inte inne på att någon som kunde spela lite winger och eventuellt vikariera som striker.
Precis, om han nu går med på att spela winger.
Jag menar, det känns som att Conte och Pep inte gör panik.
Nej, det tror jag inte.
Nu liksom. Och då får du nästan ta inte för att Pochettino är korkad, inte det jag säger, men alltså.
Nej, men han kanske är den som har behovet.
Ja, det är, väl
i första hand utav dem.
Men betalar Tottenham de pengarna då? Det är också...
alltså, jag menar, Wenger lär ju inte heller betala de pengarna. Och Jürgen Klopp gör det inte liksom. Och någon av de här klubbarna som är under där, jag vet, de har de pengarna. Vad fan kostar det? Skärmen snar.
Ja, det var mycket. Men han kommer
typ 600 miljoner.
PSG då?
Ja, men PSG, de har ju plockat in Draxler.
Exakt.
Men
annars,
de byter ut Jesse mot James.
De ger tillbaka han, och så skickar de med Ben Arfa i ett paket, och så lägger de 450 miljoner emellan.
Där har vi det
klart.
Ja, varför inte. Hör ni, den som lever får se. Och det är väl en väldigt tur att inte allting är avgjort här, för det har inte blivit något avsnitt nästa vecka. Men vi är tillbaka om en vecka igen, nästa månad. Sen får hålla koll på bloggen. Och vi gör sillisvep. Och det är en jävla nyhetsbott som jag inte riktigt har koll på.
Den är fantastisk.
Ja,
men det kan vi faktiskt göra reklam för det är väldigt många som signat upp på den. Det går alltså att få pushmeddelanden till sin mobil via Facebook Messenger när vi skriver om det lag man väljer att intressera sig för. Man kan alltså prenumerera på sillenheter från till exempel Liverpool, om man heter Patrik Syk, så får man dem direkt i sin mobil när de publiceras. Så gå in i bloggen och så finns det information där.
Fantastiskt. Tack Patrik, tack Fredrik för att ni kom hit. Vi hörs med dig igen. I think I worked for 16 years here in England, and I deserve a bit more credit than wrong informations.